Tina, pågår det någon slags desinformationskampanj online för att lura folk att lyssna på en viss musik?
Ja, man kan se det så. Men frågan är om det gör så mycket om låten är en banger.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, så fejkar artisterna sin hype.
Det är den 25 mars 2026. På en scen på festivalen South by Southwest i Texas, USA sitter två män i varsin fåtölj. Båda bär keps och har benen i kors.
Welcome back to our second live-taped episode of On the Record.
Bakom hänger ett vinrött draperi och bredvid står två stora krukväxter. En journalist från den amerikanska musikbranschtidningen Billboard intervjuar männen om deras företag.
I mean, you guys have run campaigns for all sorts of artists like Coldplay and Zara Larsson and Childish Gambino.
De heter Jesse Corin och Andrew Spellman och är grundare av marknadsföringsbolaget som heter Chaotic Good, som jobbar med några av världens största artister.
We are kind of studying the internet and TikTok and seeing what's working organically and then trying to recreate it at scale inorganically.
De berättar att deras företag skapar fake-konton i sociala medier som lägger upp hyllningar och inlägg om artisterna de jobbar med.
How do you run all of these accounts? You just have a bunch of cell phones somewhere, or?
Yeah, pretty much.
Tricket är att dölja negativa kommentarer och få det att verka som att artisten är mer populär än den faktiskt är.
Thanks guys, give it up for Jesse and Andrew.
Efter den här intervjun startar en intensiv debatt där en del jämför det här med en slags psykologisk krigföring, fast för musik.
Gäst är Tina Merafsson, musikexpert på P3.
Men Tina, jag tänker om vi börjar med en liten tillbakablick här för att få perspektiv. Alltså hur musikindustrin funkat tidigare, och finns det exempel historiskt sådär på det här att man på något sätt försökt lura lyssnare eller manipulera så att det ska verka som att en viss musik är precis det som gäller?
Mm, absolut. Mm-hmm. Vi ska spola tillbaka bandet hela vägen till 1950-talet.
Ah.
Där sitter du i din röda, nerkabbade bil.
Gör inte så här, Tina. Jag kommer vilja det här på riktigt.
Du har en läderjacka på dig, håret perfekt så brylkrämskammat. Du slår på radion.
Förstör inte det här nu. Låt mig bara vara här.
Strömmar the rock and the roll. Det som är på 50-talet är att rock'n'roll fullkomligt exploderar.
Rock'n'roll is a river of music which has absorbed many streams. Rhythm and blues, jazz, ragtime.
Och så vidare, så vidare. Mm. Musik upptäcks i princip bara via radion. Eller radion har en väldigt stor makt i radion. Mm. TV också förstås. Det gör att dåtidens diskjockeys, de påverkade så oerhört mycket om en låt gick bra eller inte. För det var ju baserat på vad de spelade och inte spelade. Och det innebär ju att skivbolagen på den här tiden vill ju inget heller än att deras artister och låtar ska spelas i radio. Och man börjar då muta DJer med pengar för att då de ska spela specifika låtar.
Alltså pratar vi liksom kuvert med sedlar, eller?
Ja, jag tror inte Swish fanns på den här tiden, så ja. Det är precis så jag tänker att det är.
Ja.
Men det här med att man då får betalt för att spela en viss låt, det kallar man för payola. Payola är att när det är dolt helt enkelt, att man har fått pröjs för det helt enkelt. Men det här uppdagas ju förstås att det pågår, och det landar ju inte fint.
This became a big, big scandal.
För att jag menar, då har jag suttit där och kabbat ner och trott att jag lyssnar på den musik som verkligen är den häftigaste för att min favorit DJ har sagt det.
Mm.
Så vad händer då när det framkommer att det har liksom betalats pengar för att vissa låtar ska spelas?
Ja, men en av de allra mest populära DJerna vid den här tiden får sparken, Alan Freed. Det är alltså han som sägs ha myntat begreppet rock'n'roll.
Aha.
Han vägrar samarbeta med kongressens utredning.
This is not goodbye, it's just good night and we'll see you soon.
För det är det som händer. Det går hela vägen upp till en utredning i kongressen i USA.
Hmm.
Det blir ju helt enkelt lag på det här. Så det här får du inte göra. Och utvecklingen blir ju också att man helt enkelt på andra sätt försöker marknadsföra sin musik.
Men du Tina, om jag liksom kliver ur min röda Cadillac här och hoppar till mitt lite gråa vanliga vardagsliv nu för tiden och kanske sitter i min kombi med ungarna där bak och lyssnar på musik. Då är ju, jag menar, radion är ju inte död.
Nej.
Än. Men antagligen så använder jag ju en streamingtjänst för att lyssna på musik. Alltså finns det något motsvarande då till det här med att det går på något sätt köpa sig popularitet?
Ja, men det som är nu, det är väl egentligen två grenar kan man säga. Den ena är ju fejkade streams. Det här var ett stort huvudbry för ett par år sedan. Att man, de här streamingtjänsterna hade problem med att vissa låtar får upp på deras topplister.
Streams på steroider. Flera medier har den senaste tiden rapporterat om fenomenet fejkade lyssningar som får låtar på plattformar som Spotify att verka populära.
För nu när allting är så digitalt så går det också, alltså siffrorna blir på något vis det viktiga här, det mätbara och det man går efter.
Det är DJ:n så här, det där måste vara bra för det ligger
lite
högt
så,
på
listorna. Absolut. Uh-huh. Och då ser man att ja, men då kan det vara så att det är något bolag någonstans som för en viss peng ser till att din låt ska spelas om och om igen i typ ett dygn. Någonstans ute, vi vet inte var, vi vet inte om det är riktiga personer som spelar låten. Det är liksom bara datorer som typ gör det, teknik som gör det. Så det här är ju ett sätt där liksom siffror kan manipuleras på. Streamingtjänsterna själv ska sägas försöker ju motverka den här typen av viral framgång när det är fejkade streams. Att då har man helt enkelt, det finns exempel på där man får höra att så en artist har blivit kallad till ett möte med chefen på en streamingtjänst där de helt enkelt med skivbolaget får gå igenom. Är det här riktiga streams eller fejkade streams?
Vi har fått höra att det vi gjorde var omöjligt. Och att Spotify till och med startade en brottsutredning emot oss. För att de trodde att vi hade server i Litauen som stod och snurrade av sig själva.
Men det var inte.
Nej.
Ja, men och sen är ju den andra delen det som är att streamingföretagen och skivbolagen, de jobbar ju med varandra. De planerar ju till exempel inför en release hur en artist ska synas i deras tjänst. Om det är kanske någon reklambanner eller vad det nu kan tänkas vara. Och vissa menar ju också på att det här med att en artist då kan läggas längst upp i en spellista eller i fler spellistor och så vidare, att det är en ny form av payola bara, att skivbolagen då kan betala sig till mer exponering genom att finnas på diverse olika spellistor och annat.
Vilket jag antar att de själva inte skulle hålla med om då.
Det är i alla fall inte någonting som de är öppna med. Och om det eventuellt betalas ens för det här eller om man bara kommer överens, det vet vi inte, för att det är väldigt stängda dörrar på streamingtjänsterna kring hur de kurerar sina lister.
Men jag menar, du beskrev ju hur det blev ett ramaskri då på 50-talet, det här payola-systemet. Är inte folk upprörda för det här idag då? Vilken artist som dyker upp där på listan och varför?
Inte riktigt. Skillnaden mellan reaktionerna då, historiskt och nu, är väl kanske också att då var det en person som lurar dig. Nu är det ett företag som står bakom en spellista och då tänker du, ja men det kanske inte gör så mycket att den här låten ligger här i topp på den här listan, för jag tycker ju också att den är bra. Så man känner sig inte lika sviken helt enkelt.
Men om vi går över nu då till det som faktiskt blivit en väldigt stor snackis på senare tid. Att samtidigt också pågår, vad ska vi säga, någon slags speciellt PR-arbete som en del har liknat vid mer desinformationskampanjer då i sociala medier för olika artister. Alltså ta oss igenom, vad är det som har framkommit där?
Men det hela börjar med den här intervjun i Billboard då, med det här PR-bolaget som öppet berättar om sina strategier. Någonting som de själva kallar för att de trendsimulerar.
And so a big part of what we are doing is posting enough volume across enough accounts with enough impressions to try to simulate the idea that the song is trending or moving or whatever you want to call it.
Det här är ett riktigt ord.
De har myntat det här uttrycket att de trendsimulerar. Det vill säga att det de gör helt enkelt är att styra narrativet. Säg att du tittar på en amerikansk talkshow, Saturday Night Live, eller för den delen ett liveprogram som Tiny Desk. Det är det första du kommer se i kommentarsfältet om det här bolaget, om det här PR-byrån är de som liksom har blev vi anlitade av den här artisten som du tittar på. Då är det första kommentarerna du kommer se: åh, vad bra det här är. Det här är det bästa jag har sett.
You know, the second the SNL drops at midnight, you should post 100 times saying that was the best performance of the year. The question is, how do you do that at scale? And so it takes a lot of work and infrastructure. But like, I think controlling the narrative is really, really important.
Gud vad härligt. Alltså, du kommer bara se det positiva direkt.
Och då tänker jag, det här måste jag också gilla då.
Då tänker kanske. Du, precis, det här ska jag också titta på. Vad spännande det var. Det här var klart, wow, kolla här. Man blir direkt liksom påverkad av det. Så det är ett sätt de gör. De direkt styr narrativet. De liksom belamrar kommentars fälten med de här typen av kommentarerna som kan vara riktiga människor, alltså content creators som det kallas, som de har anlitat för att göra såna här kommentarer. Men allt som oftast är det alltså fejkade konton. Det är konton som inte finns, som de har flera av, som är liksom påhittade.
Okej, och mer av vad finns i verktygslådan här?
Så det de helt enkelt gör med sina verktyg är att de simulerar den här trenden som får dig att tro att åh, det här är någonting fett, det här är någonting stort. Du tycker om det, massan som tycker om det och är intresserad av det blir större och större. Och därefter hakar, ja, men som till exempel media på då, plockar upp den här artisten och kanske gör en stor lång intervju. Här är den här som från ingenstans, över en natt, blev en succé. Lyssna på låten.
Vilken fantastisk story.
Det här är i alla fall vad de påstår i den här intervjun. Sen vet inte vi hur väl det faktiskt funkar.
Men jag menar, det låter ju, måste jag säga, som någonting vi har hört en del om på senare år. Komma inte minst utifrån Ryssland, som är så här trollfabriker. Att man just använder fejkkonton och sånt. Jag menar, hur låter reaktionerna på efter att de sitter och pratar om det på det här sättet?
Det har blivit en diskussion på musik, internet och på kultursidor också, för att de här bolagen jobbar med flera olika typer av artister. Sara Larsson faktiskt är också ett som är associerat till det här bolaget. Men ett specifikt band har hamnat lite i centrum av diskursen eller snacket nu, och det är det amerikanska bandet Geese.
Ladies and gentlemen, Geese!
We never wanted to be a big band. We always wanted to be like an important band, like a influential band.
Och för den som inte har liksom hängt på de här algoritmerna, snabbversionen, vilka är Geese?
Ja, men en amerikanskt indieband, stor fanbase på nätet. Det har skrivit så mycket om deras genomslag och också typ en sorts genombrott som de har fått med senaste plattan. Och den senaste skivan har också fått jättemycket uppmärksamhet, både för hur den låter, men där också frontfiguren Cameron Winter har liksom blivit som en sorts guldpojke för alla indie-fans.
Hot tip. Okay. Cameron Winter. You know, it's kind of annoying when you like the thing that is it's really hot right now.
Kritiker har liksom beskrivit deras framgång nu med att det är en sorts psyop, en psykologisk krigföring, och det är så de har blivit populära då, för att de har anlitat det här företaget, den här PR-byrån, för att lura algoritmerna, trendsimulera.
Så folk känner sig lurade då, att han kanske inte var så fantastisk och de kanske inte var så bra, eller hur ska man förstå det?
Exakt så är det, och det är extra viktigt att det är äkta när det är indie.
Det ska liksom inte vara en stor PR-kampanj bakom då?
Nej, för då är man någonting annat än indie, då är man en sellout.
Men du, vad säger till exempel Geese då och det här företaget Chaotic Goods som de anlitat för PR om all den här kritiken då, de här reaktionerna?
Geese själva har inte sagt någonting. Chaotic Goods vd försvarar deras metoder med att säga, ja, men allt på internet är manipulerat. Vi gör ingenting som inte någon annan gör.
How do you guys feel about those who might hear about this kind of campaign and just be like, what? Are you manipulating my feed?
It's unfortunately a lot of the internet is manipulation, I guess, and everything on the internet is fake.
Det som har hänt nu efter att det här har uppmärksammats är att det här företaget då har rensat både sina sociala medier och dolt sina kundlister på den egna hemsidan.
Mm-hmm. Så nu kan man inte längre se då vilka det är som får sån här liten hjälp.
PR-hjälp, ja, precis. Mm.
Det är den 18 april 2026. I ett tält på musikfestivalen Coachella i Kalifornien i USA spelar det amerikanska bandet Geese. Det är knökfullt och publiken trängs för att komma så nära scenen som möjligt. Solen håller på att gå ner och solstrålarna lyser upp dammoln som svävar över publikhavet. När Geese kommer till refrängen på låten Trinidad hoppar fansen mot varandra och bildar en stökig moshpit. Samtidigt i sociala medier fortsätter debatten om PR-företaget som bandet anlitat.
Geese popping off shows that it is worth it for music labels to put a lot of money behind promoting.
Och deras metoder för att trendsimulera.
If the Geese hype were just a complete psyop and completely fake, why is the band putting ass in seats in sold out shows?
Geese försvarare menar att bandet hade slagit igenom oavsett det, eftersom deras senaste album blivit så pass hyllat. Och i sommar väntar en lång världsturné.
More. I want more psyops if they lead to good shit. That's my rubric. I don't care where it came from.
Men Tina, nu har vi pratat om ett sånt här PR-företag som pratat öppet om sina metoder då. Så ett band, Geese, som pekats ut som kund här. Men hur utbrett är det här egentligen? Att man jobbar med fejkade konton och försöker hypa band på olika sätt nu, skulle du säga?
Jättevanligt. Mm-hmm. Alltså det finns en mängd PR-byråer som jobbar med det här. För saken har ju också att det här är inte nytt i populärkulturen i stort. Att till exempel att just som det ska komma en ny film med skådisen Pedro Pascal i huvudrollen, mm-hmm, då ser du Pedro Pascal överallt i dina algoritmer, i alla dina flöden.
Hur är det inte konstigt?
Ja, men hur han ser ut på röda mattan, vilka kläder han har på sig, vem han går med och så vidare. Och exakt det här gör ju då musikscenen nu också, eller musikindustrin, bara det att de exponerar den för ljud istället. Du blir bara av flera olika typer av konton som har olika typer av innehåll, allt från humor till en viral dans till bara någon som har typ en profil där de berättar om sig själva. I samtliga de här olika typerna av profilerna så finns den här låten med.
Den bara dyker upp.
Den bara dyker upp. Och det kanske går lite mer under radarn då, att man inte tänker på det lika mycket som när man ser något och ser den personen hela tiden.
Mm-hmm. Men du började ju med att säga det, att ja, det kanske kan liknas vid någon slags desinformation det som pågår i musikvärlden, men vad spelar det för roll om det ändå är en banger? Alltså, spelar det någon roll i sådana här kampanjer? Går det att säga?
Om musiken är habil och tillräckligt bra för att det ska hålla under en längre period, ja, men då kan man ju verkligen fråga sig, vad gör det för skada då? Att det får ha varit en massa marknadsföringskampanjer och grejer bakom det. Om det ändå är musik som jag kan njuta av, om det ändå är en platta som jag kanske annars inte hade märkt av, för att ja, det är helt enkelt för mycket musik som släpps hela tiden, så jag kan inte heller ha koll på all utgivning hela tiden. Men jag tror ändå att det för musikfansen är jätteviktigt att det ska vara på riktigt. Att det inte ska vara ett fejkat konto. Att en låt ska ha växt. Och det är väl kanske en romantisk idé eller dröm vi har om att konst som blir populär kommer från en liksom en äkta plats, en riktig känsla, snarare än att man bara har trollat med siffror på telefonen.
Men det jag kan känna, jag menar när jag hör dig berätta här från 50-talet till idag, att det som liksom återkommer är det här hur på något sätt branschen då försöker utnyttja att vi är sådana flockdjur. Att vi vill vara som andra och tycka om det andra tycker om, och så ska man hypa något och så hoppar vi på det. Det pekar på hur lättlurade vi är.
Det här är tyvärr våra mänskliga akilleshälar. Vi har två. Och det utnyttjar alla med ekonomiska intressen.
Tack så mycket, Tina.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst, Tina Merafsson. Producerade gjorde Mattias Valenius och Irma Eneroth. Alla avsnitt av Dagens Eko finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.